Då säger vi hjärtligt varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC-podden. Vi har använt de första dagarna av detta landslagsuppehåll till att slicka såren från förlusten på Old Trafford. Vi ska väl se hur mycket till terapi och hur mycket till framåtblick det här till slut kan bli. Det väntar ytterligare drygt 10 dagars ledighet innan Liverpool är i action igen. Då är det Brighton hemma som gäller, samtidigt som vi har en Super Sunday där Manchester City och Arsenal går upp mot varandra. Så nya kapitel i titelstriden ska skrivas, men först och främst ska vi väl prata om det som varit. Det rapporteras också under onsdagsmorgonen att Richard Hughes, som vi pratade om senast, sportchefen eller tekniska direktören från Bournemouth, är bara detaljer ifrån att presenteras även som ny sportchef nu för Liverpool. Kanske någonting vi också landar i. Legendmatch ska spelas till helgen. Finns alltid mycket som händer i Liverpool, trots att inte fotbollen alltid rullar ute på det gröna gräset. Så gör som ni brukar, sätt er till rätta. Gör kanske som vi gör, vi sitter onsdag morgon, tar en morgonkopp kaffe och så drar vi igång ett nytt avsnitt av LFC-podden. Ja, det gör vi, och vi gör det som vanligt i en stark duo tillsammans, där undertecknad står för ibland 50%, men Daniel Forsell såklart också 50%, ibland mer känns det som. Du drar ett jävla lass i den här podden, Danne.
Ja, men fan vad fint, och jag känner ju att det känns lite extra bra så här. Vi sitter ju som du var inne på här några dagar in i veckan, det är ett par dagar sedan då man har hunnit att landa i det här sjöslaget från Old Trafford. Men då har man liksom varit inne på Twitter och fått läsa saker om hur jävla sansad Robin Bylund är. Och liksom, han är rätt rimlig från United-supportrar så här. Så jag känner ju att det är jävligt, det känns bra att vi ska sätta oss i det här forumet nu. Där du liksom kan släppa alla spärrar igen och bara känna att nu är det åt det här hållet. Nu ska vi ha tillbaka våran Robin. Jag känner att det här lite terapin känner jag är lika mycket för din del att komma tillbaka. Jag sitter, du sa ju det att vi har hällt upp morgonkoppen. Jag sitter faktiskt till och med en så här, du vet, man har väl någon mamma som har köpt den på Ullared eller någonting, en så här fotbollsspelarens bortförklaringar har jag på koppen. Du vet, den här riktig. Har man inte dassboken så har man fotbollsspelarens bortförklaringar.
Vad har vi för några där? Det är, alltså, Klopp har väl varit igenom alla dem i sina postmatch-intervjuer. Det är väl att det blåser, det är för högt gräs. Framförallt är det ju ofta någon annans fel. Det är väl den mest klassiska i alla fall.
Ja, men exakt. Det är några konstiga. Alltså, det är ju någon som är så här, vadå offside? Frågetecken. Den tycker inte jag är en så bortförklaring. Liksom.
Darwin Nunes efter sjunde mot City.
Sen har vi domar, ja, och sen punkt. Det är ju någon annans fel då. Om målvakten bara hade stått still, sen kommer de lite bättre här då. Skorna var för trånga. Det är ju klassiker. Det var ju så det var i ens egen karriär såklart. Bollen hade för lite luft också. Ja,
den känns lite mer, det skyller mina nioåringar på ibland liksom. Det känns inte som vi har det på Premier League-nivå.
Kanske. Vad händer när bollen har för lite luft? Är att man inte, är det när någon inte riktigt, någon nioåring inte riktigt orkar trycka upp den i klykan eller upp i, du vet, ribba in, utan den blir lite tung då, tänker jag. Alltså det är på våran tid när man spelar på grus liksom, då kunde ju bollen vara jäkligt hård. Den var ju frusen.
Det är inget som används som efterhandskonstruktion. Alltså det är ju mer under träning man, det klagas på att bollar, fan vad bollar nu för tiden också tappar luft snabbt. Alltså riktigt.
Ja, det är så.
Men däremot, det brukar ju snarare klagas när man kommer till matcher där det är riktigt väl pumpade bollar annars, om vi pratar på den lägre då ungdomsfotbollsnivå.
Ja, men exakt. Och sen den sista då som vi har, som kanske är mest kloppig av de här sex som den erbjuder, det är ändå den, gräset var klippt åt fel håll. Den hade vi ändå kunnat få på någon lite, det här med vinden, du vet. Och,
ja, men för högt gräs, eller högt, jag hade varit inne på ja. vid något tillfälle. Så det,
Det är ju det. Så att, jag menar, vi har ju lite att jobba efter det här. Och, men bortförklaringar ska vi väl inte behöva för många kanske. Men vi ska väl i alla fall men komma in på matchen kring jäklar. Vilken, du har ju liksom lite så här fördelen, tänker jag, av att du i det här avsnittet då, som ni har fått mycket goda ord kring i Rule Britannia. Du har ju liksom fått, inte så här... Du har fått landa lite i matchen och redan snacka om den direkt på vissla där. Se om det har gett dig några andra perspektiv, att du liksom har landat i det mer än vad jag själv har gjort, som bara försökte och du vet, jag knäppte av det direkt liksom, så här, jag pallade inte, och sen kom det något så här, Klopp och spårat intervju, och så blir man förbannad på det, och du vet, så här, man har försökt att sätta det åt sidan och dessutom klivit rätt in i ett landslagsuppehåll samtidigt då. Det är ju rätt stor skillnad på om man hade, om den här 3-2 hade fått stå med känslan in i ett landslagsuppehåll, kontra att man fick den där vändningen på sig då, även om det såklart ur underhållningsperspektiv var en match som bjöd på det mesta.
Mm. Men jag tänker att den delen som jag inte pratade om i det avsnittet, för det kom väl ungefär medan vi spelade in, och den del som ändå kanske uteslutande berör Liverpool och därmed något som passar ganska bra för oss att prata om, är väl på temat då bortförklaringar och den där eftermatchen intervju med Nils Christian Fredriksen. Det blev ju lite roligt, vi skojade lite om det, men han är ju toppdog kommentator på Viaplay Danmark, gör egentligen allting där, jag och just Fabian Jalkemo som jag gör Rule Britannia med. Vi satt ju delade en flygresa till Manchester med honom när det var Manchester City-Liverpool i höstas, och ska ju inte säga att vi blev vänner, men vi hade två fina ja. Timmar dit, två fina timmar hem, vi hade samma flight tur-retur och satt och snackade en hel del fotboll, och han gör väldigt mycket tillsammans med John Mölby i, när han är på plats och kommenterar Liverpool till exempel, och men har ju gjort alltså sina tusentals i stort sett Premier League och Champions League-matcher, så har lite kontakt med honom ibland. Jag skrev till honom efteråt liksom, keep it up liksom, det var en jävla snedtänd Jürgen Klopp han fick hantera, och man kan väl där, alltså vi behöver väl inte fastna i att diskussionen kring att Klopp smäller av och vilket beteende det eventuellt är. Men tror du, för han var ju inne på att frågorna var för dumma och det handlade om intensiteten som saknades hit och dit. Klopp menar väl på att, ja men vad fan, du ser väl med blotta ögat att vi har spelat 5-6-7 matcher med Manchester United de senaste månaderna. Men lika delar så har ju vi suttit och förundrats lite de senaste veckorna av hur starka lag han har mönstrat mot Prag två gånger om, och han gjorde ju det igen i torsdags. Och där spelade Mohamed Salah 90, men kommer inte till spel i 90 minuter mot Manchester United. Hur mycket tror du det faktiskt var frustration över sin egen någonstans balansering av matchminuter vi såg utlopp för till slut?
Nej, men det är det väl till viss del, tror jag. Alltså i grund och botten tror jag mycket handlar om att han får ju den frågan först. Han pratar om intensitet och sen så... Ja, jag ska inte testa mig på det danska uttalet, men din danska kompis, säger jag bara, jag refererar till istället, så säger ju typ igen då, eller vill typ bekräfta honom och säga så här: okej, okay, så det är för att ni har spelat för mycket matcher. Och jag tror att det är det topplocket lite går, för att det är ju det har gjort på andra intervjuer med. Han hatar ju diskussionen om 13-30, om för mycket matchande och så, för vi har ju lika väl varit inne på att liksom momentum, vinna ett vinnarlag i kontinuitet är bättre än att man också ska ha massa vila. Sen kan jag ju absolut hålla med om, nu var det väl de spelarna som har varit skadade och varit borta lite som fick fler minuter än vad man kanske trodde, och vad de i mitt tycke i alla fall borde ha fått emot Prag, framförallt så som matchen har artat sig. Vi kunde ju ha bytt ut alla efter en kvart i stort sett, eftersom det stod 4-0 redan då. Och sen har det väl med matchande och minuter att göra, såklart, att de snarare ska vara fräscha till en United-match då. Men jag tror väl att det ligger någon sorts... Det ligger väl någon, alltså det blir väl någon lite översittargrej på tränarna överlag, tror jag, när man tycker att man får... För jag menar, en journalists jobb där blir ju ändå helt i den andan att bekräfta att okej, okay, men det du säger egentligen då är att du tycker att det är för många matcher. Då borde ju Klopp typ kunna ha sagt bara, ja, vi har spelat mer än dem och därför såg det ut som det gjorde idag liksom. Jag menar, det är väl... När man tittar på matchen i sig så är det väl inte... kanske jättemycket det man själv känner att det beror på, utan då blir det väl att det kanske bottnar i någonstans att det också ligger en frustration såklart också direkt efter matchen, men kring att det finns någonting där i att man kanske träffar en öm och sann punkt, om man säger så. Sen, för jag menar, det har ju ändå gått, han har ju ändå stått och gjort säkert 3-4 intervjuer innan han gör den här intervjun också, så att topplocket, det är inte så att han står på vissla heller och blir superarg. Jag menar, det hade man ju kanske mer förstått på ett sätt.
Komiska lite där var ju att man klippte nästan mellan då sändningen hemma i Sverige, där det är väl Jonas Olsson och Fredrik Ljungberg som sitter där, och de sitter och berömmer hans, nej, Jonas Olsson var väl på plats kanske, jag skitsam ibland nu, men då sitter de och pratar om att han har varit väldigt värdig i sin eftermatchenintervju, jag vet inte om det är med Sky eller BBC, han gör den, där har han ju ett långt, ja, men en lång utläggning kring det, och ja, men accepterar väl, han ju accepterar förlusten, för han vill göra, sen kan han ju vara väldigt bedrövad över den, så det blir ju det som blir fel här, för nu han har ju kanske besvarat den typen av fråga av 10 andra journalister. Precis. Gånger typ 2-3. Så här känner man att fan, det är bara första eller andra frågan han får. Men det är ju antagligen typ 30:e frågan på exakt samma tema. Och det är väl därför det brister. Sen tycker jag att det är ju tyvärr dåligt. Eller framförallt, han gör det på ett... Alltså jag hade gärna sett att man brann av. Men gör det på ett sätt där det inte alltid, det är lite för ofta det framstår som lite personligt mot den som ställer frågan. Det kan jag tycka att han borde ha kunnat slipa bort. Alltså, stå och bubbla, var förbannad, alltså skicka en känga till FA om det är det du vill göra, eller någon annan, men få det inte att låta som att det är, alltså den här, alltså det är ju, ja, det här med att sparka upp eller ner i hierarkin. Gubben som står där med mikrofonen i högsta hugg, han ska du fan inte sparka mot i alla fall, för han är fan bara en förlängd arm mot folket som ändå sitter där hemma och som köper säsongsbiljetter, dyra jävla paketresor och någonstans ändå alltså, ger din fotbollsklubb existensberättigande. Så där tycker jag att han ska vara bättre och större i de stunderna.
Framförallt tycker jag att det är den här saken som jag tycker att framförallt är motståndarfans som vill lyfta upp det kanske mer. Jag menar, vi vet ju att han kan brinna av, men jag tycker att det som blir dumt i en sån situation, det är att du, det här som jag var inne på lite med någon sorts översittarbeteende som kanske finns hos många tränare, och nu menar jag inte att det brukar vara så hos Klopp, men det är det här att du bara går därifrån, att du typ tycker så här: din fråga är för dålig, den är inte värd min tid ungefär, utan där är det exakt som du säger, då kan du snarare säga till den här reporten att jag tycker så här, då, det är ju bättre att säga typ så då, nu har du stått bredvid den, jag har fått 10 andra intervjuer och du har ju hört det här svaret på de här frågorna och du märker ju att jag inte liksom tycker att det är det till exempel, då är det väl bättre att du frågar om något annat, om man nu väl ska gå på den som intervjuar, för det gör han ju ibland även i liksom intervjuer, han har ju haft sina duster med James Pearce till exempel och Atlantic och sådär, men alltså du vet, när han sitter även på presskonferenser, att han kan hoppa på folk lite personligt nästan. Jag menar, de ibland kanske befogat, frågor kan vara bättre och frågor kan vara dummare, men den här frågan var ju i alla fall lite, den var ju lite rimlig i alla fall när det handlar om, ja, men matchandet och det man kan jämföra, så att det är väl lite synd, och det befäster väl, eller det är väl många som vill befästa i alla fall av motståndarsupportrar sin tes om att det är något som inte står rätt till där, även om jag tycker att det är att vrida upp det lite, men det minns man ju från förr också. Jag menar, vi ska ju komma ihåg att vi är ju på två helt olika ställen nu mot vad man har varit under större delen av sitt liv vad gäller både Manchester United och ett Liverpool. Jag menar, nu är det lite tvärtom mot vad man själv var van vid under en Sir Alex Ferguson, och i det läget, om han hade brunnit av på det sättet, så hade man ju gärna lyft det som något psykopatbeteende också. Det hade man ju inte varit sen med på X-Twitter, vad man nu vill säga, så att man får väl ge dem det i alla fall. Ja. Alltså, det var Arsenal-fansen som var värst där nästan, och de vaknade upp, det har vi ju pratat om lite, är de, fan, de är med igen.
Ja, men de vill ju säkerställa att Arteta inte är i topp på liksom,
det är lite det, ja. Det blir jobbigt nästa säsong när Klopp lämnar liksom.
Så vi får se, det skulle väl vara om Liverpool då plockar in en Tuch Mitchell eller någonting, så löser vi det. Tar vi den biffen. Vet vi ju vad du tycker om honom i alla fall.
Ja, då är det skönt att vi börjar med det här multiklubbsägandet, så får vi hitta någon samarbetsklubb. Hoppas att det blir något varmt och gött ställe. Alltså.
Lite snack om Sydamerika kanske, lilla.
Ja.
Sådär, vi får se.
Portugal, Italien, Sydamerika. Alltså jag ska skicka in ett litet memo till vilka klubbar vilka vi kan tänka oss om vi ska plocka in Tuchel samtidigt.
Exakt. Sen var det ju som någon, alltså så här, nu tycker jag inte man ska, du ska hålla lite mer fasad än vad han gör. Framförallt, du ska inte låta det gå ut över den enskilda reportern, utan få det. Alltså brusa gärna upp, men var förbannad på någonting större än att det ser ut som att det är den individuella personen framför dig. Men sen då till, det är ju absolut inte till hans försvar, men jag satt och diskuterade i ett helt annat sammanhang sen efteråt. Det är ju faktiskt sjukt, nu hade vi väl visserligen Toulouse borta där i någon betydelselös ganska Europa League-match, vi förlorar med 3-2, va? Men annars de förlusterna vi har den här säsongen, det är alltså Joel Matips självmål i 95:e minuten mot Tottenham efter en på alla sätt och vis helt sinnessjuk match. Vi har ligamötet mot Arsenal där Van Dijk och Alisson fuckar upp allt genom att springa ihop mot varandra i matchens någorlunda slutskede i alla fall. Och så har vi då detta där vi tappar 3-2 till 4-3 sista 8 minuterna, där det sista avgörande målet är att vi fuckar upp en hörna, glömmer att man har ett eget mål att försvara och släpper in ett kontringsmål mot sin värsta antagonist i matchens absolut sista spark i stort sett. Alltså vi hade ju kunnat välja ibland något jävla normalt sätt att förlora som gör att du kanske kan stå lite mer med mössan i hand och bara acceptera att nej, idag var ingen bra dag. Vi har ju också konstant är ju överdrivet, för det har inte varit så jävla ofta, men varenda gång vi har förlorat den här säsongen så har det ju varit på ganska sjuka sätt.
Nej, men så är det ju, förutom de som du är inne på i Europa League där, det var väl även både Toulouse och Real Union, vad fan är det de heter? Jag har till och med glömt det från gruppspelet. Saint-Gilen eller vad fan de heter.
Ja,
som vi förlorade. Ja, vi gjorde väl det. Det var väl Toulouse först typ 3-2, och sen var det väl Kwanza som gjorde mål i den matchen, om jag minns rätt. Det var 1-1, så gör de 2-1 borta, är väl det också. Det var väl det våran poddbekanting Jocke Lundberg skulle åka ner på. Vi hade lite kul åt han om han skulle varit där och kikat, såklart. Men nej, men så är det ju som du säger. Vi väljer, men vi förlorar ju inte riktigt på de här mest normala sätten. Och efteråt, jag vet att jag var i en liten diskussion om det då också, att man hade ju på ett sätt ur det liksom bara psykologiskt egoistiska, hade man ju aldrig bara typ tagit en 2-0 förlust och insett att fan, vi kom inte upp i nivå idag, FA-cupen, ja, nu är vi ute. Här blir man ju mer irriterad efteråt för sättet det sker på, men samtidigt så är det en så mycket häftigare fotbollsupplevelse och mycket mer känslostorm man får vara inblandad i, som man är mer tacksam för än om United kanske hade utnyttjat. Alltså det är ju en match där United egentligen har chansen att typ, ja, inte dödare ska man väl aldrig säga i en halvlek, men de hade kunnat göra fler mål i första halvlek. Sen gör ju vi två snabba liksom som kommer lite från ingenstans, och sen är det vi som har chansen att döda det egentligen hela andra halvlek, där vi nästan tycker jag blir lite nej, eller du vet, lite så här överlägsna och ska spela runt bollen lite för mycket istället då, och nästan bjuder in till att, ja, med det här sista kvitteringen då, eller sista kvitteringen var det inte ens i den matchen, men kvitteringen innan 90 var slut i alla fall, att vi bjuder in till det, och sen blir ju, ja, förlängningen det. Den blir ju verkligen en förlängning av den matchen, för det blir ungefär samma sätt där. Och jag vet inte, det är ju verkligen som du är inne på, att vi är väldigt bortskämda med att vi inte förlorar så mycket, och de matcherna vi väl förlorar gör vi det på de mer spektakulära sätten. Jag menar, det är väl egentligen, alltså det är väl typ, nu sprang de ihop och så som du säger, men efter Arsenal-matchen kunde man väl ändå känna, och jag tror att vi satt och pratade om det här också, att den kunde man liksom acceptera i alla fall, att de gjorde en jävligt bra match, och det var, även om man tycker att vi hade kunnat få med oss någonting från den, så tyckte man ändå att det var lite okej. Men det är ju, vi är lite som jag var inne på, jämfört med ett Manchester United från förr, så är vi ju på en plats där du liksom, alltså du förväntar dig att vi åker till Old Trafford och vinner, alltså utan tvekan där. De har aldrig gjort för 10-15 år sedan liksom, men du har ju väldigt få matcher på en säsong där du känner att vi inte går in som favoriter, och bevisligen också med de resultaten vi har i ryggen så gör man ju det med all rätta. Men det är också egentligen en jättemärklig och konstig känsla att utgå ifrån, och det är ju liksom, du hamnar ju istället i läget att du typ bara kan bli besviken vad som än händer, och så blir vi ju det som du är inne på kanske de allra mest märkliga sätten i slutändan.
Ja, och jag tror det som har förstört lite för Liverpools del i relationen till Manchester United, det är väl kanske, ja men 5-0 på Old Trafford, vi följde väl upp det om det var samma säsong sen med en 4-0 seger, och sen hade vi 5-0 för ett år sedan, eller 7-0 för ett år sedan, och det, man måste nog verkligen förstå att det är outliers som man inte ska gå till på något sätt och vis, för precis som egentligen derbyna mot Everton, och där brukar vi prata för ett par år sedan om när Liverpool var som allra bäst, så var ju ändå Goodison ofta en plats vi åkte till, och så blev det 0-0 och man kände att varför ska vi ta ett onödigt poängtapp mot det här jävla dynggänget när vi vet att Manchester City åker dit och vinner med 5-0. Det normala är ju att de här typerna av matcher spelas på helt egna premisser och där egentligen form, tabelläge, förutsättningar i övrigt exkluderas. Det vet ju verkligen vi som Liverpool-supportrar som växte upp med det, att vi kunde ofta ligga sjua, Manchester United kunde leda Premier League, men vi gick in och kände att det var 50-50 när det väl vankades just det här mötet. Och liksom, jag var själv på plats när Luis Suarez har sin fullständiga show och Dirk Kuyt gör ett hattrick från totalt 1,5 meter i stort sett när vi vinner med 3-1, och tittar man på de laguppställningarna och kikar på att en Kyrgiakos kom in i Liverpool-laget medan Manchester United bara var fyllt av varenda jävla stjärna som nyss hade vunnit Champions League i stort sett, så inser man ju att de här matcherna, de lever sina egna liv. De tenderar att göra det. Och det jag tycker, om man bara ska stanna i en halv minuts beröm till Manchester United, var ju att de faktiskt visade karaktär den här matchen. Och precis som du sa, de kom ju ut de första 30. Och om Scott McTominay placerade det där avslutet som han skjuter rakt på Kelleher efter drygt en halvtimme, och det är 2-0 där, så kanske det hade varit över. Och vi hade inte ens gjort det till en spännande match. Men sen är det ju då liksom ändå individuell kvalitet, och att vi kan utnyttja vissa hål som fortsatt lämnas i det där United-laget. Vi får 1-1, vi får 1-2, vi får med oss det in i paus. Men sen är det ju den absolut svagaste perioden, den du är inne på, är ju snarare den från att andra halvlek blåses igång fram till i stort sett att Anthony gör 2-2 i 87. För ett mer håglöst Liverpool-lag. Och jag såg faktiskt ganska intressant statistik på just, man brukar ju prata om hur illa det är att ge bort omställningar till Liverpool, för där är vi sylvassa. Och det är kanske egentligen att man minns tillbaka på när Sadio Mané och Mohamed Salah kom flygande i sin prime. Mohamed Salah får väl ursäktas av att alltid vara i någon form av prime här, men vi är faktiskt rätt dåliga på att ta tillvara på det här. Vi kommer kanske sitta och svära över att Trent sköt i ribban mot Arsenal på Anfield dagen innan julafton. Vi har flera exempel i övrigt vi kan dra fram. Och framförallt Cody Gakpo och Darwin Nunes. Otroligt usla om vi tittar till hur kliniska man förväntas vara i de här omställningslägena. Luis Diaz mot Manchester City kan vi ju lägga in i det. Skillnaden tycker jag mot United, men om vi ändå bakar ihop det till att Liverpool har brister just nu i sitt omställningsspel, är ju att det dessutom såg lojt ut. Vi har ju 4-2-lägen, 5-2-lägen där vi inte ens kommer till avslut för att vi tar så otroligt svaga beslut.
Ja, men så är det ju, och det är ju lite det jag menar innan. Vi har ju lägena och saknar egentligen viljan, känns det som, där att pumpa på lite extra för att avgöra matchen nästan. Alltså det kändes ju också som att United var verkligen så här all over the place. De hade ju ingen koll på någonting i fan 40 minuter typ. Alltså det var ju nästan, vad sa du, 87 som Anthony kvitterade där. Alltså ja, det är ju verkligen hela andra halvlek. Vi väljer istället att spela runt väldigt mycket. De kommer inte upp i någon press, vilket de gjorde extremt bra i första halvlek. Det är ju det som lite stressar oss till att slå mycket långt eller liksom den typen. Men sen är väl det så att precis det som du är inne på, faran eller liksom nackdelen med de här lite häftigare rivaliteterna, precis på samma sätt som vi har det med ett Everton till exempel, det är ju att matcherna blir helt isolerade från säsongen i övrigt egentligen. Jag menar, United har väl, alltså ska du se det utifrån, nu kommer de ju få kämpa om en fjärde, femte plats här såklart. Lite andra lag som tappade poäng med nu till när ligan ska dra igång igen och jaga liksom ett Champions League-spel. Men du har ju annars, om de hade legat 12 nu, så är det ju två matcher som hade spelat någon roll. Alltså dels FA-cupen för att det är FA-cupen och att den är mot oss då. Och sen är det ju matchen mot oss i ligan som spelar supermycket roll, oavsett vilken position du hamnar på. För det är liksom, det är bragging rights och det är hela det. Alltså det, jag tror inte man kan heller förklara bort magnituden som du var inne på av de här resultaten som vi gjorde mot United. Alltså 7-0 kommer det ju pratas om 100 år liksom. Den kommer ju, den försvinner ju aldrig, om det nu inte är så att de vinner kanske med 7-0 någon gång emellan då. Men det är ju så här, det är ju någonting som man kan sitta här och tycka att så här, oj, det blev ju lite mer än vad man kan räkna med. Men det är ju verkligen så, det är ju den typen av resultat i den typen av match som är något, ja, men något helt separerat. Jag tror på samma sätt så kommer väl United, jag menar, vi har ju haft de matcherna som vi inte har vunnit på det sättet, om man säger så, mot United. Då har det varit ganska tuffa. Det har varit 0-0 någon säsong där vi både kryssar mot ett United och ett Everton på vårkanten, när man tycker att vi kunde gått för ligaseger, där man kanske inte riktigt vågar på samma sätt. Och man känner att de är lite mer tända i en sån här match än när de möter ett Fulham till exempel och slåss om en 7, 8, 9 plats. Och där tycker jag att de gör en bra match. Alltså sen är det ju framförallt luckor, vi hade ju jättemycket luckor bakåt också tycker jag i första halvlek, men de, när vi väl liksom kommer till de lägena så är det som du säger, då är vi inte tillräckligt kliniska i andra. Sen tycker jag att Sala var ju själv inne på lite det i första, han kom ju inte alls upp i nivå i första, det var väl många som inte gjorde det. Sen gör han ju ändå sitt mål och det säger ju så mycket om vilken, alltså vilken spelare det är, han är ändå på rätt ställe när det väl krävs igen. Och sen tycker jag att är det någon som ändå gör det rätt bra av dem som du nämnde där, så tycker jag att Diaz återigen står för liksom det här arbetsinsatsen på ett helt annat sätt än vad de andra gör. Och Gakpo är ju, det blir jobbigare och jobbigare. Och ja, jag säger ju det,
hans kliniska liksom, det jag har sagt tidigare,
ja, alltså. Ja, men exakt, de här kliniska avsluten finns ju där. Men alltså det här när han kommer in och det, vi får ju ingen utväxling av att få in honom, utan det blir snarare att vi går ner i tempo och i ett läge där vi snarare känner att vi kanske har kontroll på matchen och vi är dessutom i ledning liksom. Så nej, det är mycket som ändå United ska beröm för tycker jag. Och det är ju på samma sätt när vi gör 3-2 där i förlängningen, att de ändå jobbar sig i kapp. Sen att vi väljer i, alltså Darwins läge där han väljer att spela en boll rakt in i slottet, som man hade sagt om det var hockey, istället för att bara passa Simika som står precis bakom honom. Vi kan spela av de här sista minuterna och på samma sätt. Och det är ju helt jävla hål i huvudet. Och då blir det 3-3. Sen tycker jag att vi kanske inte, jag tänkte inte alls på det då, men att vi flyttar upp typ hela laget och blir straffade på exakt det sättet som vi själva älskar att straffa lag på i 120 minuten eller vad det nu är ju också, det är inte tillräckligt bra. Man ser ju det jättetidigt när man tittar hemifrån i alla fall, när bollen kommer mot Elliot där, att det här kommer bli, det blir trubbel liksom. Jag tycker Bradley ändå gör det så bra han kan i försvaret liksom, och täcker av. Men sen, nej, och sen är det väl en lite halvspark felträff där faktiskt som leder till målet. Men alltså det är ju inte jättemycket att göra åt om man säger så. Men det känns så slarvigt, båda de målen, att vi straffas på ett sätt som vi är vana att se oss straffa lag på.
Nej, men det är det ju. Alltså det är ju uselt beslutsfattande i båda lägena. Dels från Darwin, tar vi hörnsituationen, så är det ju dels uselt och naivt att ställa upp alla så högt uppe, och sen att är det ändå Elliot som bråkar lite om vem som ska ta bollen eller ta ett beslut kring den här jävla bollen också. Alltså den ska ju också, alltså vet du inte riktigt vad du ska göra, ska ju en spelare i alla fall skicka upp den på rad 38 i alla fall och bara smacka dit den, så att du, alltså det är också så här liksom, det är skolbok 1A att inte få omställning mot dig där. Döda boll, det är, alltså, du tar skottet därifrån för du får inte få något annat mot dig. Och det, alltså, det var väl någon form av naivitet, och det är väl det därför jag tänker också att Klopp smäller av lite på snacket efteråt. För jag tror han inser att det faktiskt var ganska mycket på honom. Alltså det är ju såklart inte han som utför aktionerna där ute, men alltså om vi bara tittar på, ja men nu görs det väl med någon minuts mellanrum, men det är ju stort sett ett trippelbyte runt 75 minuten. Då plockar vi alltså av Szoboszlai, Robertson, Sala. Tre spelare som vi för övrigt gav 90 minuter mot Prag. Så därav kanske var tvunget att plocka av dem runt 75. Kan argumentera för, du kan ju absolut exkludera form hit och dit, men det är ju tre av våra på pappret starkaste spelare som vi då byter av mot Harvey Elliott, Conor Bradley och Cody Gakpo. Jag tycker det sänder också lite signal på att alltså, vi borde ändå ha med i beräkningen att där är vi bara ett mål, alltså ett insläppt mål från att den här matchen kommer att förlängas ytterligare minst 30 minuter, eventuellt en straffläggning. Vad är det vi byter ut? Vi byter ut Szoboszlai och Salah som båda två antagligen är straffskyttar. Mm. Jag vet, jag berömde Arsenal väldigt mycket för Champions League-spelet här där de till slut får, eller alltså inte för spelet, för de kanske inte förväntades behöva straffläggning mot Porto, men när det väl skulle avgöras så har de sina fyra bästa fötter och fyra helt otroliga straffläggare på planen och dunkar dit den och har vunnit den. Liverpool, vi plockar ju av där i det läget väldigt, eller potentiellt väldigt, väldigt bra straffskyttar också. Och det är för att jag tror att vi är lite naiva. Jag tror att här gör vi byten, vi luftar lite trupp, vi spelar av detta, vi vinner matchen. Och på samma sätt när det står då 3-3 sista minuten, men då tar vi upp alla på hörnan och så vinner vi här nu istället. Och det verkar som att jag kan väl uppskatta någonstans att laget aldrig trodde att de på något sätt skulle förlora mot Manchester United, men det, vi supportrar ska få känna så. Ledarstab, spelare, de ska inte få känna så. De ska känna att, och det är också det jag känner i de här omställningarna som dök upp i andra halvlek, att ingen kände att men här måste vi döda match. Alltså, de borde förstått vikten av det. Varenda omställning, om det så är i 56 minuten mot Manchester United, så borde du känna att det är Amad Diallo-omställningen i 120. Att här är vår chans att döda matchen. Vi måste ta sjukt seriöst på detta. Men jag tycker det är för många från egentligen då Klopp, laguttagning, hur du väljer att utnyttja truppen längs matchens gång, beslutsfattande. Det är ingen som tar det tillräckligt allvarligt där ute, och det är fan, det tycker jag är och jag hoppas bara, det enda positiva jag försöker ta med mig från det, det är att hoppas att vi lärde oss asmycket här inför att vi möter ju fan United om 2,5 veckor igen i ligaspelet istället på samma arena. För alltså Old Trafford kommer koka, spelarna i United-tröjor kommer tro och känna att de igen kan slå Liverpool. Så jag hoppas det här har gett Liverpool jävligt mycket läxor inför den matchen.
Ja, men exakt, det är det. Man kan hoppas att vi, alltså det är ju rätt match om vi ska välja en av de här två. Om man måste förlora någon, där de har ju inte velat, men är det någon match så får man väl välja den här. Och detsamma gäller väl egentligen om jag fortsatt här i Europa League sen. Det är väl de två som prioriteras lite högre. Sen tycker man, alltså det blir ju extra bittert som vi är inne på, när man vet att vi har haft chansen, att vi vet att vi liksom kunde tagit tillvara på det mycket bättre. Och jag tycker också att det är så här, det är ju någonting. Visst, man kan lära sig av det, men man hoppas ju att det är någonting som de ska ha lärt sig innan, alltså långt tidigare, för vi har ju varit med om det här innan. Alltså, vi kan vara hur överlägsna som helst, men är det bara ett mål som skiljer så kan det ju komma en situation lite varifrån vilket lag du än möter på den här nivån, alltså till och med när det är mindre bra, kanske Europa League motstånd och sådär också, för att det finns ändå tillräckligt kvalitet i de flesta liksom professionella fotbollsspelarna, och då framförallt så kan vi ju inte bjuda på med den typen av aktioner som vi gör i förlängningen, för det är lite på samma sätt där. Jag menar, vi hade ju kunnat spela, alltså känslan när vi har 3-2 där är ju att vi kan i stort sett spela av det på samma sätt, alltså United kommer ju inte riktigt upp i någon, det är ju ingen anstormning, det är ju ingen press på något sätt, och då kommer Darwin på det briljanta beslutet att vi ska ta lite extra risk liksom. Det är en gemensam bekant till oss som jag hade lite kontakt med som är United-supporter, och det är inte Jalkemo, så det är någon annan vi inte behöver lyfta här, men han skrev det, vi diskuterade just Darwin, och han skrev det att det står ju tydligt i användarinstruktionerna att reptilhjärnan som Darwin har bara får användas i offensiv tredjedel, så han ifrågasätter lite vad han gjorde där nere och grävde, och det kan man ju, man vet ju att det finns den här, han. Det är lite som du var inne på där. Det är det man skulle kunna uppskatta i det, att man vet att han vill framåt där på något sätt. Men det är ju så här, där måste du kunna tänka att vi bara lugnar ner, låta laget samla sig, alltså istället för att tappa bollen när det är fem minuter kvar på Old Trafford liksom.
Jo, det hade varit helt okej att vilja framåt med en 50 meters kross ner mot hörnflagga, ja, i exakt. Så fall. Alltså det är ju helt fine. Och jag såg, det var någon som skrev att de
dumpa puck.
Ja, men det var någon som skrev att de för första gången någonsin saknade James Milner. Och det är väl lite så att det kanske skulle varit någon som var cynisk, som förstod, alltså, som förstod schackspelet fotboll de sista 15 minuterna i en förläggning mot din värsta rival. Vilken typ av match ska du försöka skapa? Vilken typ av match ska du försöka undvika? Och det man måste ha med sig här, alltså med tanke på att vi leder ju så pass länge in mot slutsignal under ordinarie tid. Så Manchester United har ju kastat om ganska rejält med sina byten och satt offensiv balans där. Eftersom vi har med oss 3-2 in i den första då, eller halvtidsvilan av förlängningen, så har de ju dessutom slängt in Mason Mount istället för Victor Lindelöf. Så de har ju alltså, när vi går in i den sista förlängningskvarten, då har de två backar kvar på plan. Det är Maguire och Dalot. De spelar ju med typ Garnacho och Anthony som ytterbackar. De spelar. Det är ett Manchester United som är helt i, ja men helt utspretat. Helt egentligen ostrukturerat. Men det verkar inte som att någon i Liverpool förstår det. Alltså det verkar inte som att någon i Liverpool förstår vilka ytor eller vad vi ska utnyttja här. Men alltså, sätt ner bollen djupt vid Garnacho. Alltså, var där nere. Tryck ner det i det hörnet. Här är ju spelare som är på så mycket märkliga och udda positioner som helst. Men det saknades någon som tog ansvar, och jag tycker mycket ligger på Klopp som säger, jag tycker han tar ut någon form av seger i förskott när han gör det då typ trippelbytet med ändå så pass mycket tid kvar att spela. Att vi inte hittar tydligare struktur i hur vi ska spela av den sista kvarten. Där vi får liksom dessutom vilan direkt efter att Elliot har gjort 3-2. Det borde vara jättetydligt hur vi vill agera den där sista 15-minutersperioden. Och sen, vi ska inte gå dit, och det är egentligen inte en del i förlusten. Men jag är ju också helt övertygad. Och också, det är väl också något som någonstans ska kosta, och igen, får det kosta eller ska det kosta någonstans, så får det väl vara i det här jävla FA-cup-sammanhanget. Men att Alisson till slut inte står, det kommer också, det finns inget mål man kan hänga på Kelle här, men jag är rätt säker på att Alisson gör en eller två. Ja, men det som inte hade framstått som spektakulära men tillräckligt bra då, räddningar eller aktioner för att avstyra något av de andra målen också.
Ja, men så är det ju. Det finns ju en rutin i det på ett annat sätt. Sen har ju det som vi har lyft Keller för innan, han har ju kommit in på ett mycket bättre sätt än vad någon av oss två i alla fall hade kunnat förvänta sig liksom. Och nu vad det verkar som det är, nu frågas det inte ens om Alisson på presskonferenserna längre, så det verkar som att det är i Kellerbåten vi ska sitta här på obestämd framtid. Och nu är det ju liksom ett upplopp här som kommer efter landslagsuppehållet som heter duga liksom. Klopps men sista dansen för hans del, och det är de två stora titlarna kvar av säsongen som vi har möjlighet på liksom, och framförallt med fokus på ligan då. Så att jag tror ändå att det ligger någonting i det du säger, alltså framförallt är det man glömmer, det är lite samma när du får in kanske en Van Dijk kontra någon annan mittback och sådär, att det handlar inte om att det ska vara att de kanske hade räddat vissa av bollarna som väl går i mål, utan det handlar om att du hade kunnat avstyra en viss typ av chanser, att du hade kunnat styra upp försvaret på ett annat sätt med din auktoritet, eller att du hade kanske typ släppt, alltså nu låter det ju som att man är dum i huvudet kanske när man säger det, men alltså att du typ släpper returer på ett annat sätt, alltså att du vet att du ska, den här bollen täcker jag ut snarare än att jag släpper den rakt ut och så där. Och det är ju snarare kanske en annan målvakt i matchen som har ännu större problem med det, men det är lite på den nivån rutinen liksom sätter sig.
Jo, det är ju till och med en faktor att vissa avslut kanske inte ens en anfallare eller utespelare överlag tar när de ser att det är Alisson Becker som står där kontra när det är Keller som står där. Alltså för att du känner att du måste säkerställa att ditt avslut är så 100-procentigt när du ska gå upp mot Alisson. Så det, som sagt, det är verkligen inte det benet vi ska landa på efter den här matchen. Trots fyra insläppta mål så finns det inget egentligen att lägga på Kelle här, utan kollektivet svek. Klopp fick inte till det, och det var väl också därför, för att knyta den säcken kring att man, jag ska inte säga att man satt och var storsint på det sättet eller ödmjuk efter förlusten, men jag tyckte ju väldigt mycket låg på oss själva. Jag förstår att Manchester United-lägret försöker bygga upp det till en otrolig kväll för alla röda jävlar från Manchester. Men jag tycker verkligen det ligger på att vi var dåliga. Vi hade verkligen kunnat säkerställa eller förhindra att det inte blev som det blev. Och istället så lät vi det någonstans ske. Vi åker någonstans och är dåliga och gör tre mål på Old Trafford. Mm. Det visar att vi är någonstans nu som vi inte har varit på egentligen all tid vi växte upp. Men att då samtidigt släppa in fyra, att känna att man brände 3-4 chanser till att göra ännu fler mål, det visar väl också någonstans om vad vi borde ha kunnat åstadkomma med den här matchen. Men vi dribblar tyvärr bort oss lite själva. Vi är urslagna ur FA-cupen. Någon kvadruppel kommer det inte bli. Ligaspelet som sagt, det fortsätter med Brighton på eller nästkommande söndag. Men sedan vi satt här sist också, Danne, så har det ju lottats i Europa League. Vi har fått reda på vägen mot en final i Dublin, där det verkar också som att polisen just nu är lite rädda för vad som kommer skall ifall Liverpool kommer dit. Det pratas väl om att de ska ha någon extra arena med plats för 85 000 pers för att kunna ha någon jävla storbildsunderhållning också. Men Atalanta, första steget, sen vinnaren mellan Benfica och Marseille. Vad känner vi spontant? Vi slipper sidan med Leverkusen. Där pratar ju alla såklart om en potentiellt möte med Xabi Alonso i final. Även Milan-Roma på den sidan.
Ja, men precis, och det, alltså lottningen är väl helt okej, om man säger så. Vi har väl, oavsett vad vi ska ställas mot i den här turneringen, så lite som jag var inne på innan, så numera är vi väl favoriter, även om det skulle vara ett Milan eller ett Roma också liksom. Men nej, men det känns väl som en väldigt, vad ska man kalla det, en human lottning, och förhoppningsvis då så ska väl både vi kunna göra det bra i ett dubbelmöte mot Atalanta och sen även mot då vilka, om det nu blir Marseille eller om det blir ett Benfica. Så det spelar väl nästan, alltså det hade ju nästan varit samma sak. Kanske inte i alla möten i Champions League, men jag menar, vi hade ju känt som favoriter, eller i alla fall minst lika bra i nästan alla även där. Så att nej, det är väl ett jobb som ska göras helt enkelt. Mm. Vad är din spontana känsla när du fick lotten? Billiga Ryanair-flight till Bergamo.
Ja, men precis, den ligger, kvartsfinalen ligger dåligt ur andra synpunkter eller hänseenden som jag måste tyvärr då ta in i beräkningarna här. Men en eventuell semifinal i Lissabon eller Marseille, den kikas det lite på. Nu börjar vi ju hemma mot Atalanta, avslutar borta. Däremot tvärtom i en potentiell semifinal där vi får avsluta på Anfield i så fall. Jag såg också det var 750 biljetter bara till Liverpool-klacken i Bergamo, med tanke på att det är någon ombyggnation av arenan där. Så man skulle ha varit på de 24. Folk brukar ibland fråga, kan man lösa biljetter till den här matchen och den här matchen? Jag såg för att, alltså kriteriet för att få köpa biljett av Liverpool officiellt, det var alltså att du har varit på 24 av de 24 senaste bortamatcherna i Europasammanhang. En streak som sträckte sig tillbaka till Moskva 2017. Så det vill säga, har du inte varit på alla Europabortamatcher sedan 2017, då är du inte garanterad en biljett. Så med all respekt, och det är ju jättekul att folk frågar och vill åka, men när man då tänker att det här hade varit gött att åka på som sin första match, då måste ni förstå i sammanhanget hur jävla omöjligt det är med de här biljetterna för de flesta.
Ja, men så är det ju verkligen, och just Europa har ju varit, alltså att få det via, att få det via klubben och sådär, så är det ju, det har väl alltid nästan varit tufft. Vi har ju våran, ja men nu har vi nämnt han, nu blir det andra gången, är ju en Jocke Lundberg, men våran poddvän här, han hade ju någon sån här att han var på typ Besiktas borta 16 eller 15 eller vad det är, och den har ju gett honom så extremt mycket i slutändan, för att han har liksom bäddat för att han ska kunna gå vidare i de här utlottningarna. Liksom.
Det är väl medskicket till alla, alltså börja bygga ert supporterskap när typ Roy Hodgson rattar skutan. Det är då man har chansen att komma in i de här snurrorna. Det här måste väl vara, kan detta vara typ Brendan Rodgers sista säsong eller något sånt? Men det är väl där omkring i alla fall. Eller om det är till och med tillbaka till något annat deppigt. Det är väl i alla fall Dejan Lovren som drar en straff upp på månen ungefär från avslutningspunkten eller straffpunkten. Eller
det är typ de grejerna man kommer ihåg, att Dejan Lovren la en på rad 400. det var de minnena från matchen. Men det är ju så, det byggs upp och det är ju lite samma. Om man går till hemmamatcher och sånt, men det är svårt att lösa det via de vanliga kanalerna om man inte går via andra bolag och sådär.
Ja, nej, så är det. Med tanke på att det inte kan bli någon FA Cup-final nu, den hade ju faktiskt legat en vecka efter ligaavslut. Det hade ju kunnat, alltså, det är ju också så här, det kan man väl tycka vad man vill, men om nu Liverpool hade gått vidare i FA-cupen, om man hade slagits för en Champions eller för en Premier League-titel ända in i mål, om man hade tagit sig till en Europa League-final, att ha liksom crescendot av ligan på söndagen Sen har du Europa League-final onsdagen. Sen har du FA Cup-final. Jag vet inte om den är spikad till lördagen eller söndagen. Men du har alltså i så fall ja, men de tre största matcherna inom loppet av 6-7 dagar. Man kan ju jag förstår att det är där någonstans säsongen ska gå i mål. Men att du är på gränsen till att kanske du även behöver rotera dig runt för att spela de största matcherna på säsongen. Där känner man väl att hitta så att i alla fall en veckas mellanrum ligger mellan alla de där matcherna. Det är väl att man då klämmer in Europa League-finalen i en midweek som fuckar upp ganska mycket av det.
Ja, men det är lite oväntat ändå, eller lite konstigt tycker jag att de trycker in den mitt, att den ligger så mitt i. Alltså det känns ju som att den borde väl förtjäna sin lilla helgdag i alla fall eller någonting. Det har man inte tänkt på nu när man har spelat Champions League liksom.
Om Liverpool vinner ligan söndagen den 19, då ska man alltså måndag den 20 packa väskan och sticka till Dublin för att förbereda sig för finalen på onsdag.
Jag antar då att en Champions League-final ligger typ veckan efter FA-cupen då, eller?
Exakt, lördag efter FA-cupen.
Och då tänker man ju att en kan ju ligga på söndagen och en på lördagen av typ Europa League och Champions League. Det hade ju inte varit jättemärkligt. Alltså lite som de här kvalmatcherna upp till de olika, du vet, League One och League Two och sådär. Alltså att du har ett litet schema där så här slutar Europa-fotbollen. Det är mycket märkligt att den inklämde en onsdag av alla dagar. Att den ligger liksom... Ja, men den ligger som en liten extra match bara så.
Ja, och det finns ju absolut ingen annan än någon eventuell UEFA-delegat som ska infinna sig på båda två, så att säga. Så det,
alltså, nej, precis.
De åker tillräckligt mycket privatjets för att det inte skulle vara ett problem att logistiskt
lösa. Ja, de hade hunnit lördag söndag emellan här när det ändå är så pass inom Europa här.
Ja, men precis, verkligen.
Om ett par år ligger det väl nere i Mellanöstern i Riyadh, både finalerna, så att då kan de bara gå och lägga sig på hotellet och vila lite emellan.
Ja, jag hörde något samma. Jag tror ju det var nog i Tutupalutta de pratade om sig att Infantino hade ju smitit ut något liten FIFA-grejen och han hade höjt sin lön med 50% så där det kommer bara in en liten paragraf längst ner, något litet finstilt sådär. Och även också, eftersom han vill driva för en jämställd fotboll så hade han hade ju tagit typ någon miljonbonus och det var väl ganska många miljoner efter herrarnas VM 2022. Då tyckte han att då får han ju också ta en miljonbonus efter damernas VM nu här senare. Sen så här, att dam- och herrspelare inte får samma, det är något helt annat, men han måste göra samma för att han i alla fall gör samma sak. Och så kom det också ut, och sen U17 VM för herrar eller för pojkar kommer spelas 5 kommande åren i Qatar också, så jag bara la dem lite vid sidan av. Snart har vi allting där, var så säker. Vi
behöver inte oroa oss. Nej, verkligen. Det känns lite så som att allt flyttar neråt helt enkelt.
Ja, nej, det blir. Vi får se vad fan det blir av det. Vi fastnade inte så mycket i rapporterna här om att Richard Hughes kliver in. Vi har ju en vecka i nästa också där det inte har spelats någon boll. Vi kommer göra ett avsnitt där också lite senare på veckan, onsdag, torsdag, blicka fram mot Brighton, ha senaste uppdateringarna lite kring fysisk status på våra spelare som är ute och spelar landslagsmatcher. Får väl se också hur det ser ut med rehabiliteringen för spelare som Curtis Jones, Trent, Jota, se om man får något vad gäller uppdateringar kring Alisson Becker och så vidare, se vad vi har tillgängligt. Vi snackar upp det, kanske har fått då på officiell pränt Richard Hughes intåg i klubben, kan vi snicka lite det också. Vi kommer alltid tillbaka till er, det kan ni vara så säkra på. Jag kan verkligen skicka med en rekommendation också att man har ett medlemskap på lfc.se, dels för att man i så fall är en del av den röda härliga supporterorganisationen i Sverige, men har också redaktör där, Pelle Enberg, fått en fin liten pratstund med Svennis inför lördagens legendmatch. Den sänds ju också på svensk tv, så den kan man ju ratta in, se Steven Gerrard servera Fernando Torres och Svennis jubla på bänken. Det är ju en jävla hopkok. Nabil El Sarr kanske avgör hela skiten till slut ändå, vi får väl se. Men kul och trevlig intervju med Svennis finns på lfc.se. Man behöver ett medlemskap för att komma åt vissa saker där. Jävligt mycket ligger helt gratis, men jag tycker att man kan unna supporterklubben ett medlemskap för att pusha på deras fina arbete. Så in på lfc.se, ta del av Svennis snacket, ladda upp inför helgen. Det blir alltså lite Liverpool-fotboll även om det inte är det ordinarie laget som spelar. Och sen så är LFC-podden tillbaka igen nästa vecka. Liverpool are champions of Europe!